När djävulen får ner i Väsman av Dan Andersson. När numera framlidne skogvaktaren Boberg var 14 år gammal sysselsatte han sig en lördagskväll på ett potatisland där potatisen var upptagen och arbetet bestod i att han trädde kvarlämnad rutten potatis på en kläpp och slungade dem ut i sjön. Om en stund fick han höra ett dånande i luften och jorden darrade och allt var förfärligt hemskt och då sprang pojkbytingen hem för han trodde det var åska. Hemma på gården strök kattan kring stormhattbuskarna med resta rygghår och kalvarna vid fägatan drynade så det lät som jämmer och hönsen hade hafsat sig in genom gödselgluggen för att vara säkra. Och järnpilen på taket svängde fram och åter fast det inte blåste. Och så stacks en gul vissen hand ut och stängde kökskammarfönstret. Det klirrade gällt av spjäll som stängdes. Kattan gnällde tills hon blev insläppt av pojken som gick tillbaka till låken när ingen vidare åska hördes av för att kasta fler ruttna potatis i sjön. Det ven så roligt när de satt iväg och han såg belåten hur de svarta skrumpna bollarna for i bågar ut över vattnet. Då såg han underliga moln gå för solen och de var röda som kvällsmoln och hela fjärden låg i skugga av rödgul skymning som kom vattnet att likna lortig kopparplåt. Och till sist så kom det en förfärligt stor människa utan underkropp farande genom luften i riktning med landsvägen och med huvudhår som ruttna havrekärvar och hon stannade vid Marbacka haggrind och tog sats och for med visslande jämmer rakt ut i de kopparskinande böljorna och på stället bubblade en virvel i rött och vitt och grönt som en jätte. Bykgryta. Detta berättades av en ung man som i all sin bleka och slätrakade magerhet satt uppkrupen på en tom såptunna utanför byhandlare Falkens bod i Kocklo. Han skakade sitt huvud så att lockarna snodde runt kring tinningarna och såg sig noga omkring. Men när han bara möttes av beundrande ögon knep han till med ett brett flin, knäppte ihop de magra, smala händerna under knäna, sköt rygg liksom katten han talat om och tillade: "Detta, min kära älskelige, är sanning och den enda underbara tilldragelse som läraren O.V. Domqvist inte kan förklara på naturlig väg." En rödkindad och grovlämmad ung man kom ut ur handelsboden och satte sig stillsamt på en låda att lyssna. Den magre betraktade honom mycket medlidsamt. "Har du sett ett spöke någon gång, Hjalmar?" frågade han så spefullt att den rödkindade försökte bli ännu rödare. "Du vet att jag inte befattar mig med spöken annat än som..." "Ja, som kulturhistoriskt studium", avslutade mannen på tunnan förtjust. "Jag visste det. Har Domqvist och du avslutat era psykologiska studier ännu?" Den tillfrågade reste sig. "Därför att en fattig djävul försöker skaffa sig lite bildning behöver du inte håna", bröt han ut. Så. Den magre viftade otåligt men glatt med vänstra foten. "Du ska inte svära, för det verkar obildat. Och du får inte vara from och inte bedja, för det är obildat. Och du får inte säga det svenska namnet på gödsel, utan du ska säga latrin. Ja, det ska du, för så säger alltid Domqvist." Den magre hoppade ner från tunnan och försökte se elakare ut än han kunde. Åh, den Domqvist, den Domqvist. Har ni hört hur han säger när jag råkar säga något som inte precis är idiotiskt men som han inte orkat tänka ut själv? Åh, då tittar han skyggt, då vinkar han och då viftar han med sina stora ögonlock och så här säger han: Jaha, det har ni rätt i. Det är alldeles riktigt anmärkt. Så det har ni rätt i det, alldeles rätt i. Visst fan har jag alldeles rätt, det har alla människor. Men varför säger han ja? På det viset bräker åsnorna i Österlandet, men han är väl ingen riktig åsna. Vart ska du gå, Hjalmar? Du, din valp, svarade Hjalmar rasande. Jag ska inte gå innan jag sagt dig att du är den oförskämdaste, mest obildade. Du behöver inte gå sedan du sagt det heller. Säg mig, hur mycket psykologi ska man kunna innan man är allmänbildad? Men den tilltalade var redan ute på vägen, gående mot söder, och han bar i sin ena hand några kilo sill som han köpt. Den magre kröp åter upp på tunnan och tände en cigarett. Det är egentligen synd om honom, mumlade mannen som satt på trappan till handelsboden med en fotogenkanna mellan knäna. För han har ett gott huvud. Den magre såg noga på fotogenkannan. Den var så blank den så, och ett lappat byxknä på vardera sidan. Det är egentligen mest synd om Hjalmar därför att han skaffar sig kunskaper om allt möjligt. Egentligen är jag mest förbannad på honom därför att han inte tror på spökhistorier. Det kommer sig av lärare Domqvists studiecirkel. Och sen törs han inte dricka brännvin, inte röka, inte gå hos flickor. Och om han kommer i sjönöd, ser du, och allt hopp är ute, så törs han inte be till Gud ens, bara för det han gått i studiecirkel. På det där viset tillverkar de fruntimmer och barn av karar nu för tiden. Om de möter mig i sällskapen hög fulla glada bypojkar så strax talar de om så synd det är, för jag har så gott huvud. Hehe, jo du, jag också har ett gott huvud. Det trodde du inte, du med fotogenet mellan knäna, men mig kan de inte med. Och det kommer allt av den där studiecirkeln. Han sträckte i trött patos sina armar uppåt med något som liknade förtvivlan, men sänkte dem åter, påminnande sig något helt plötsligt. Den roligaste människan på den här trakten är galne David, smedens pojke, fortfor Olle. Jag har berättat för honom om hur djävulen får ner i Väsman och han riktigt åt i sig den historien. Jag försäkrar dig, nu går han och inbillar sig att han sett varenda dugg. Men jag kan en som är värre, skrek David och fäktade med sina benrangelsarmar i luften. Har du hört om ormdjuret, frågade han. Men det hade jag förstås inte. Vi var i smedjan i Marbo då och jag ska säga det var en syn att se David. Det var i mörkningen. David, ser du, han hoppade upp på en tunna, precis som jag har gjort, och skrek och tjöt om det där ormdjuret. Och han hade ena hälften av ansiktet i skuggan och den andra i skenet från ässjan, och det var lågt i taket och jag såg ett stort dammigt spindelnät som hängde likt en gloria kring galningens gässa, och hans halva ansikte var vitt som välhett järn. Han slängde och viftade med armarna och skakade i hela kroppen och slog och krafsade med sina korpsvarta händer. Och Liss Lars och Anders Mats och alla byns fäder var i smedjan. Varför säger ni att det var en varg? Vrålade han. Nej, det var ingen mer än jag som såg en och jag säger att det var en orm. Många ormar var det som satt ihop som en garnhärva. En varg! En varg? Har ni sett en varg som har gått som en orm? Har ni? Men det gick som många ormar, som 100 ormar. Och kroppen var lång som själva djävulens rumpa, säger jag. Men ni tror inte det finns någon djävul, fast jag har sett han många gånger, säger jag. Och varenda bit ormade som en orm och kröp framåt och bakåt på samma gång, säger jag. Och det var 1000 vita gröna ögon och 1000 svarta tungor. Tyst, röt smeden. Och gå ner och dra bälgen. Och då kröp han ner som en hutad hund och drog bälgen, så den rangliga kroppen hävdes upp och ner som en pumpkolv, och axlarna sköt upp som 2 tvära svarta hyllor. Men jag såg hur ögonen lyste. Nog hade han sett någonting alltid. William, ynglingen på lådan, nickade och skruvade otåligt på sig. Men besinna då att galne David är galen, sa han, oroligt mönstrande den bleke som tänt en ny cigarett. Den bleke klev ner, gick helt nära William och viskade i hans öra. Men han ser någonting, och då kan du väl begripa att han är intressantare än du som inte ser någonting, och alla andra som inte ser någonting. Är du andeskådare? Frågade William en smula ängsligt. Jag hör och ser så mycket som inte varken du eller doktorn eller prästen har nys om. Jag vet inte vad det är, men det är mycket spännande. Ibland ser jag fjärrsyner. Jo du, städer och slott och processioner. Ser du himlen öppen någon gång då? William såg helt allvarlig ut. Hans huvud arbetade med att söka förstå sig på detta slags människa. Han hade hört om fjärrskådare. Han var mycket fattig och hade slitit mycket ont i denna värld. Skulle det inte vara roligt att veta om inte den bleke såg något vackert någon gång som var skönare än denna värld av jordkojor, bondstugor, tarvlig mat och kalla golv? Jag vill inte tala om det. Det är som att, ja, jag tror det inte är till för att tala om. Och så blir jag strax rörd. Jag vill inte bli rörd. Det är alltid så opassande tid och plats. Men hur kan en veta ändå om jag inte är lika galen som David? Du bär dig inte så åt. Du sa det. Vi har var sitt sätt, David och jag. Han stod med händerna nervöst nedkörda i sina tomma fickor. Du skulle väl inte kunna låna mig en krona på ett par dagar, gamla skogskamrat, frågade han plötsligt. Jag har inte fått mat på en hel dag nu. Du får aldrig mat därför att du aldrig arbetar. Varför skaffar du dig inte arbete, gosse? Frågade William. Han tog upp en krona och lade den i den blekes smala hand. Arbetar jag inte? Jo du, jag har ett väldigt styvt knog. Jag har arbetat som en galning idag, fast ingen ser det. Det är inom mig allt det där arbetet. Där finns det hjul och kuggar som jämrar och gnäller jämt. Och ibland är det som musik av många, många spelmän. Men det förstår du inte. Men arbetar gör det. Sliter och river och maler sönder. Det sliter ut mig, gosse. Ibland är jag alldeles förbi. Och jag blir så helsikes trött av det. Han hängde sig med bröstet mot tunnan och lät huvudet sjunka ner mellan axlarna. Och så gråter det och förbannar. Jo, du, nog har jag fått min del. Nu rätade han plötsligt på sig. Det syntes som ville han skaka sig fri från något. Och han tacklade kamraten med ett hårt handslag och gick sjungande sin väg.